Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Släpp klyschorna och tänk fritt. Ja, låter inte det härligt? Men det är dock lättare sagt än gjort. Vi är ju inga oskrivna blad direkt och våra tankar styrs av en massa saker. Som vad vi har lärt oss tidigare. Och tysta överenskommelser om vad som är rätt och fel. Och därför fastnar vi ofta i att bara repetera den senaste mode-business-klyschan istället för att verkligen tänka fritt. I det här avsnittet ska vi djupdyka i det här och fråga oss, hur kan vi lämna ekorrhjulet där vi bara gör mer av samma saker och istället bygga en bättre framtid? Det här är Health for Wealth. I 6 år har vi poddat om hälsa på jobbet eftersom människor som mår bra kan prestera bra. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda. I den här podden tar vi med hjälp av våra gäster ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Och vi är Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Och i vanliga fall har jag med mig min poddkollega Ann-Sofie Forsmark som är hälsostrateg och ledarskapskonsult och som driver organisationen Oxigroup. Men idag fick hon tekniska problem. Och det konstigaste av allt är att hon sitter ju och lyssnar på inspelningen, men hon kan alltså inte vara med. Hur som helst, varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv för dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart. Ja, vår gäst idag är etnolog, strateg och föreläsare som har haft ledande roller och uppdrag för bolag som IKEA, IF, Ericsson och Arla Foods. Varmt välkommen Ida Hult!
Tack så mycket, kul att vara här.
Jättekul att ha dig här. Och för er som lyssnar, ni vet ju inte det, men vi har jobbat hårt med tekniken idag.
Som vi har kämpat.
Vi är redan lite svettiga faktiskt. Du har i alla fall, Ida, skrivit boken Ärvda svar som jag med stor förtjusning och viss förskräckelse nyligen har läst. Jag skulle tro att många som läser den känner att de lite grann får brallorna neddragna. Ja, men alltså, du beskriver hur vi jagar runt med fulla kalendrar om dagarna på jobbet och gör en massa saker, som att sätta upp snygga presentationer med en massa buzzwords, men vi kommer ingenstans. Och det här, Ida, det är väl en ganska brutal sammanfattning av 15 års näringslivserfarenhet, eller vad säger du?
Ja, jag har tillbringat 15 år med brallorna nere. Bara det är brutalt i sig.
Jag tänkte så att det var du som var byxnerdragaren här.
Ja, jag förstår, men jag tillhör ju även de som går runt med brallorna nere, höll jag på att säga. Ja, nej, men det var väl en härlig sammanfattning av hur vi har det ibland. Alltså, det är ju så lätt att hamna där. Att vi liksom premieras för att göra saker som vi brukar. Och då är vi vana vid att se presentationer. Och att vi egentligen också bara använder presentationer också istället för samtal kanske.
Ja, verkligen. Verkligen. Och jag tänkte på det när jag läste. Vi pratar ju mycket om ord då igen. Som förändring och innovation. Men det verkar ju vara väldigt mycket lättare att prata än att få något att hända. Och ett av många hinder du beskriver i boken. Det är något du kallar för tvätt. Tvättade budskap. Vill du berätta vad det är?
Ja, men tvättade budskap är väl att vi är upptagna av att polera, rengöra, professionalisera det här som vi egentligen ville säga. Och det som då ofta händer, det är ju att det här görs i team och så ska det liksom snyggas till och få in i företagets eller organisationens PowerPoint-mall, det ska passa med det strategiska budskapet för året, där det ska se snyggt ut och allt det här låter egentligen ganska bra när man säger det så, men det som det oftast innebär är att vi liksom förgladar budskapen, alltså, det vill säga att vi har väldigt svårt att gå igenom med riskfyllda budskap, alltså att kommunicera risk, att kommunicera verkliga problem, när vi då hela tiden istället för att säga problem använder hela tiden potential och utvecklingsmöjligheter och så. Till slut är det jättesvårt för ledarna som ska ta några kloka beslut när, liksom, när budskapet inte går igenom som rent och tydligt utan istället tjusigt. Och det ser ut som det passar in i strategin och då finns det ingen skäl till oro, men det kanske finns ett jätteproblem som ligger och gror ner i organisationen bland de som verkligen möter kunder eller brukare eller medlemmar eller så. Så det här tvättandet som vi ägnar oss åt, alltså uppåt i organisationen, är väldigt problematiskt.
Mm. Och jag kan tänka mig att man tvättar ännu mer i stora bolag, för där finns det många hierarkiska nivåer. Då.
Ja, men verkligen.
Ditt jobb som etnolog, jag menar en klassisk etnolog är väl väldigt mycket då ute i fält.
Mm.
Och jag tycker att det är kul för att det du gör bryter mot min så där väldigt stereotypiska säkert uppfattning av en etnolog. Jag tänker att man är ute liksom i någon by och träffar så här människor som lever på något särskilt sätt och så. Och så plötsligt är vi på kontoret. Är den här byn som du undersöker, hur hamnade du i den rollen?
Ja, hur hamnade jag i den rollen? Jag tyckte det var underbart. När jag kom till etnologin, alltså etnologi är ju vad man har läst när man blir etnolog. Det är läran om människan som kulturvarelse. Och det är för att vara ett humanistiskt ämne extremt konkret. Man är ute på de här fältstudierna från liksom första veckan och övar sig på att vara just i fält. Och jag tyckte den metoden var så häftig. Alltså jag tyckte att jag såg världen på ett helt nytt sätt. Och när man börjar öva så övar man just på att bryta kulturella tabun i vardagen. Så att man övar fältstudier på bussar och i Konsumkön och alla såna här vanliga ställen. Och det var alltid det som jag tyckte var mest spännande. Det är klart att vi också testade att göra mera av den kanske mera klassiska eller gammeldags etnologins fältstudier som har varit väldigt mycket att samla in det gamla bondesamhället och så vidare. Men för mig var det alltid mest spännande att fältarbeta i det vi tar för givet. Etnologin är en väldigt bra träning på att liksom ta av och på de här kulturella glasögonen vi alla har. Jag brukar säga att det är ganska svårt att se kultur för att vi ser mer den. Och det är det som har skolats i, att ta av och på de här glasögonen. Och för mig så har det varit vardagslivet som har varit mest intressant. Att där kunna liksom falla ner de här kaninhålen. Och gud vad spännande.
Ja, men vad kul.
Så för mig blev det klart ganska tidigt att jag ville hålla på med det man kallar för liksom tillämpad etnologi. Jag har alltid dragits till framförallt näringslivet. Jag tycker det är spännande att verka i den typen av organisationer och trivs också med att vara lite den udda fågeln kanske i de här organisationerna. Men för mig så är det spännande med det vanliga chefskapet, om man kan säga. Alltså det vanliga medarbetarskapet. Alla vi som liksom kämpar på jobbet och försöker pressa in lite träning och hämta och lämna och försöka vara goda föräldrar och kolla Netflix på kvällen. Och jag tycker det är jättespännande att avkoda det som ett byliv.
Ja, men vad kul, för att det här med vanlighet tillhör ju inte det som vi till vardags betraktar som så sexigt liksom. Men det är kanske där vi behöver att se oss själva utifrån är väldigt nyttigt. Men jag tänker, du är också strateg, vilket betyder att du jobbar ju inte egentligen kanske ute på golvet, utan jag uppfattar i alla fall när jag läser din bok att du har jobbat högt upp med ledning och chefer. Mm. Och strategi handlar ju om viktiga affärsfrågor, vad man ska ta verksamheten.
Mm. Vad vi ska komma på några års sikt har ju varit, de 15 år som jag har verkat i näringslivet så har det ju handlat om framtidsfrågor och strategiska konsumentfrågor väldigt ofta. Vilket ju innebär naturligtvis att man bedriver ju fältstudier ute hos konsumenter, har det varit i mitt fall, men också hur man då ska kunna få det här att fungera. Då måste man vara bland ledarna, men också ute i organisationen på alla nivåer. Men mitt arbetsresultat så gör jag ju definitivt i ledningsgrupper eller styrelser.
Och nu är vi ju då lite dåliga på att prata om problem. Precis som du säger så klär vi gärna in det ord som utmaning, för att det känns trevligare att hantera. Men det kanske är ett problem i sig. Därför att strategi och de här viktiga, det är ju överlevnadsfrågor för organisationer och företag. Och jag antar att chefer och ledningsgrupper någonstans, ofta i alla fall, eller förhoppningsvis ibland, har en ärlig vilja att verkligen överkomma problem och göra något som är bra. Alltså hjälpa människor där ute eller bara öka vinsten så att man kan behålla sina anställda.
Men nästan alltid, tror jag. Ja. I min karriär träffar jag ju verkligen människor som vill. De vill, så det liksom baxnar om det. Man älskar ju ofta sina jobb. Men ofta trivs man väldigt bra i organisationen. Man brinner för slutkunden. Man vill att det ska bli bättre kvalitet eller bättre priser eller bättre tillgänglighet eller mer hållbarhet. Det var också det som drev mig till att skriva boken, att jag upplever att det finns så många människor som just vill där ute. Så även jag. Vill ju verkligen göra skillnad. Jag tycker detta med impact är fantastiskt.
Mm.
Och då blir det ju ännu mer frustrerande att så många av oss faktiskt fastnar i den liksom, i vår goda intention. Att vi fastnar på ungefär samma ställen. Och vad det jag tyckte var intressant och som jag skriver om i boken, att försöka klarlägga var är det vi fastnar när vi faktiskt vill förändring. Därför att de flesta jag jobbar med, de vill. Det är inte tuttal om saken man vill.
Ja, men det är ju jätteintressant och glädjande ändå. För jag tänker, har vi drivkraften så är vi ju inte helt fel ute.
Nej, och har ju så mycket för oss bara genom att vilja.
Ja, men du skriver också att vi har lättare att hantera förändring som går mellansnabbt än den som går så här attacksnabbt eller den som bara glider på långsamt. Mm. Och då tänker jag, attacksnabbt skulle jag kunna i alla fall, då tänker jag på hur pandemin ändå kom snabbt. Mm. Och så sprang vi och köpte toapapper allihopa. Mm.
Exakt, mycket alltså, logiskt.
Vi måste göra något sådär.
Ja. Vi vill handla.
Ja, och så kanske för att man ser andra på sociala medier så tänker man, men jag vill ju göra som andra gör, och så tar det slut. Medan då klimatkrisen som väldigt långsamt på ett sätt bara så här händer i bakgrunden, den blir liksom aldrig akut tillräckligt för att vi ska göra någonting. Och jag tycker att det här var en talande bild. Vad finns det för mellan snabba förändringar som vi ändå är bra på att hantera då?
Tyvärr så är ju förändringen rätt sällan så där praktiskt mellansnabb, så att vi hinner få in det i våra planer och planeringar och sånt. Faktiskt inte så himla många saker som är attacksnabba heller. Lite beroende på hur snabbt ens organisation eller ens liv rör sig förstås. Utan det vi framförallt har, det är ju de här skeendena som har pågått under en längre tid men som har börjat öka farten, men där vi inte ser det konkreta hotet. Och det är då vi får otroligt svårt att agera. Men vilken bra fråga. En sån där lite lagom härligt knepig förändring Det är en väldigt bra fråga.
Ja, men ett förslag, eftersom jag funderade på det här. Jag tänker mjukvaruuppdateringar i telefonen och datorn som kommer så här gradvis. Och, vad är nytt i det här operativsystemet? Liksom, är det typ där vi har lättast?
Ja, men det är också tekniskt, vilket är ofta lite tydligare för oss. Och man liksom på något vis prenumererar ju lite på just den förändringen. Att uppdatera nu och så kommer det ny om 3 månader. Där har vi tidtabellen klar för oss och det gillar vi. Alltså när tidtabellen fungerar, det är bra. Mm. Jag tänker att en del av de här problemen som vi också kanske ändå har ett förhållningssätt till, det är väl kanske till exempel kompetensförsörjning. Alltså där kan man se kanske med lite horisont att vi kommer behöva lite fler av den här typen och lite färre av den här typen. Det vi har betydligt svårare för då ändå, det är att om vi vill ha en sån typ som vi inte har än, då kanske vi behöver förändra någonting här inne hos oss som gör att den gruppen vill komma hit och sen också vill stanna. Då blir det lite svårare, men när vi åtminstone har liksom en tidtabell till att förhålla oss till, för si och så många kommer gå i pension hos oss, eller vi behöver nu expandera till den här marknaden, då behöver vi anställa där. Alltså där är vi, det vi får in i tidtabellen och därmed i våra kalendrar, det fungerar ganska bra.
Mm. Men det låter ju logiskt också, vi har någon slags struktur redan för att fånga upp de här grejerna. Och apropå det du säger då, att teknik har vi lätt för, eller ja, kanske relativt i alla fall, lätt för att anpassa oss till när det förändras. Vi jobbar ju jättemycket, eller många av oss jobbar mer och mer med data idag. Och det är många stolta över. Man pratar om datadrivet och det känns så där rationellt och sant och bra. Men du är väldigt kritisk till något som du kallar för tunna data. Och att det leder till tunnsikter istället för verkliga insikter. Vill du förklara vad det handlar om?
Men det är väl att det är ju toppen med data. Data kan ju vara fantastiskt, men data i sig själv ramlar inte per automatik ner till fantastiska insikter som vi kan agera på. Utan vi måste ju ställa kloka, spännande och intressanta frågor till våra data för att kunna få ut det. Och för att kunna ställa intressanta frågor, då måste vi vilja lösa intressanta problem. Och i och med att vi befinner oss i liksom ett arbetsklimat där vi väldigt, väldigt snabbt går till lösning och hoppar över problemformuleringsstadiet, då får vi också svårt att ställa intressanta frågor till våra data. Så det vi hinner med, det är liksom det här lite ytskrapet av att 17% rekommenderar den här tjänsten, och så försöker vi springa med det och sedan fortsätta utveckla vår tjänst. Och det är den typen av lite snabba datasätt som just känns där logiskt och bra att veta. Men när man väl börjar ställa frågor till den här informationen, så hjälper det mig väldigt lite. Vad ska jag göra mer av eller mindre av? Eller vad är det man verkligen uppskattar? Att man får en väldigt ytlig och tunn förståelse. Vilket är synd med tanke på att den möjlighet som vi har med data idag. Men då krävs det också lite andra möjligheter att stanna upp och formulera sig i organisationerna som inte riktigt finns idag. Det är väldigt snabbt till lösning.
Ja, precis. Och du skriver också det här att vi vill ha bold visions, men vi vill också ha ROI på ett år. Liksom.
Ja, men det är svårt att förena. Man vill ju gärna liksom, vi vill göra det här som är nytt och coolt och galet så folk kan skriva om oss, men vi vill gärna att någon ska testa det först.
Just det. Det
är svårt att få så här ihop.
Det är synd om oss när du beskriver det så. Det låter som omöjligt. Men jag tänker på ett positivt exempel du tar upp i boken, var hur Lego agerade i en viss fas när de stod inför någon typ av vägval. Och det var väl så här att Lego är ju en klassisk gammal leksak som har hängt med länge. Den är fysisk och inte digital, och sen så var det här då i ett sammanhang där man pratade allt mer om att barn, men de jobbar ju digitalt nu och vill ha spel, och de har ju dessutom allt kortare uppmärksamhetsspann. Och vad var det de gjorde där, har du lust att berätta?
Ja, men man var ju ganska, man hade ju nästan dömt ut Lego just för detta att unga idag, de kan ju inte fokusera Men tack och lov så tog man ju då en liten stund och vågade stanna i det här som jag är så förtjust i, att våga stanna i problemrummet. Så att man skickade ju ut då etnologer och antropologer i fält, var på plats under lång tid i ganska många familjer och följde liksom lek. Inte just Lego, utan också att ta det lite bredare i greppet. Vad är lek? Mm. Och kunde ju då identifiera att ja, visst, en femtedel kanske inte kommer vara så intresserade av den här typen av lek. Men för alla andra så var det snarare precis tvärtom. Det här var ju en möjlighet att få fördjupa sig, att få skapa fritt, att också blanda digitalt och analogt. Man hittade liksom en massa olika principer för leken som lek i sig alltid tar. Och då kunde man använda de här principerna för lek och utveckla nya typer av Lego som ju nu också säljer fantastiskt bra. Men bland annat så såg man ju detta för Lego Friends med att det kanske behövdes ett Lego som hade lite ett annat uttryck och lite andra byggmöjligheter. Men just väldigt mycket att Lego var en fristad, att man ville fokusera. Så man kunde hitta ett sätt att på något vis ta väldigt mycket av spellogiken in i en analog lek. Men det här har man inte sett om man hade följt den här tunnsikten av så här snabbt rör sig medieklimatet för barn och så vidare, utan man var ju tvungen att sitta på golvet i några månader för att se vad är det barn gör när de leker. Mm. Jo, de rangordnar saker, de sorterar saker, de hittar hierarkier, de skapar egna världar. Alltså, det måste man ju se för att kunna förstå och sen kunna skicka vidare det som insikter ut i en organisation som är fantastisk på att utveckla, producera, marknadsföra, kommunicera. Alltså, våra organisationer idag är ju fantastiska liksom, apparater för att genomföra saker när man väl har kommit så långt att man vet vad man ska göra. Alltså, det är ju apparater som är gjorda för att verkställa. De är bara ganska svårt för att ta reda på vad. Var ska vi hän? Vad ska vi göra? Men sen är ju organisationerna vi har idag fantastiska.
Och då hade
en ganska liten investering i tiden då, trots allt, för att lyckas vända ett sådant företag.
Ja, med tanke på, exakt som du säger, så viktigt vägval också. För där hade det väl varit ganska lätt, om man nu förenklar saker och ting, att som ledning säga, nej men nu ser ju vi hur utvecklingen går, så att vi kör digitalt och det ska vara snabbt och kort för att ungarna pallar inte mer. Då skulle ju alla nickat och sagt att ja, men det där vet vi ju, för det är dagens sanning.
Det låter ju vettigt, och då hade man nått 20% av den av målgruppen barn då, som bara hade gått digitalt.
Mm.
Och jag hade haft det så mycket mer tråkigt.
Ja, precis.
Nej, men i min familj bygger vi mycket.
Ja, men Lego är jättekul. Det är häftigt också med någonting som finns kvar och som kanske inte, nu vet jag att en del tycker att ja, men nya Lego är inte lika bra som gamla och sådär, men att ändå i grunden man vågar stå för något som man har stått för länge. Jag tänker att jag i alla fall hungrar efter sånt mer och mer, när allting hela tiden ska vara nytt och uppdaterat.
Mm.
Men det här med kunskap då, alltså vi tittar på data och vi ytskrapar och så kallar vi det för kunskap. Sen vill vi in i framtiden, och som du påpekar i boken också, det är framtiden vi skapar med våra beslut, men kunskapen har vi bara om det som har hänt.
Mm.
Men du sätter ju fingret på något också. Vad är det vi ska göra mindre av? Ja, vi ska göra mindre, säger du. För att vi springer bara och vi gör. Vi behöver tänka mer. Hur tänker man? Eller på att säga. Nej, men alltså, hur bryter man med det här i en organisation då? För vi är väldigt inställda på att görandet är bra. Det är det som skapar värde, som ger mig en lön.
Ja, och det som du premieras för och får en kollegial klapp på axeln och som man för 17 själv känner när man går hem att nu har jag gjort grejer.
Mm.
Jag har bockat av på listan.
Exakt.
Ja, men det var väl det som den här utforskningen väldigt mycket ledde mig fram till. Det var vetskapen av att för att göra någonting annat än just det, eftersom det samverkar på alla sätt emot den, så måste man hitta sätt att kapa sig själv. Om jag bara låter mig själv åka med i det här, så kommer jag göra det, och det kommer också gå jättebra och det kommer på många sätt premieras, men det kommer inte skapa en bättre framtid. Men man måste hitta sätt att kapa sig, därför att det är psykologiskt, alltså både liksom den enskilda tryggheten, att bekvämligheten, det går snabbt och smidigt och just att det är premieras i organisationen och av samhället. Så det handlar om att tvinga sig själv att på olika sätt göra nytt eller tänka nytt eller liksom bryta med det gamla. Och jag har inte hittat några andra sätt att göra det än att helt enkelt kapa min egen hjärna. För annars så kommer jag att ta den här minsta motståndets slag.
Vad menar du när du säger kapa? Du vill inte dela din hjärna, hoppas jag, med en såg.
Nej, inte den typen av kapning. Jag tänkte den mera väldigt våldsamma takeover av under vapenhot. Just så långt kanske jag inte går, men att helt enkelt finna olika knep och tricks för att inte bete mig så som jag brukar göra. Alltså att helt enkelt, om man ska vara väldigt konkret, att helt enkelt målsätta, okej, var tionde projekt vi kör ska vi köra på ett helt annat sätt än som vi kör idag. Vi kan välja lite olika sätt, men det ska vara på något sätt annorlunda. Vi kanske börjar med slutet, eller vi jobbar med naiva experter, eller vi ser till att samarbeta med en avdelning vi inte brukar samarbeta, eller vi ser till att bara jobba med motsatt strategi, att vi tar strategin som vi har fast liksom tänker bara helt tvärs om, att alltså vad som helst, men att man kanske, att man bestämmer sig för att var tionde projekt gör vi på ett annorlunda sätt.
Mm.
Eller i mitt egna liv, jag bestämmer mig för att minst två gånger i veckan så ska jag göra någonting nytt. Och det nya kan vara vad tusan som helst. Gå in i en butik jag aldrig varit inne i, eller testa någonting på menyn på kaffestället som jag aldrig har testat, som känns helt inte min grej. Alltså testa att målsätta och vara noggrann med att göra nya saker bara för att öva sig i den otroligt obekväma känslan av att vara nybörjare. Och att vara liksom sådär fel och liksom obekväm som man känner sig när man gör saker på nya sätt. Man kan använda massa olika tankegrepp som jag skriver om i boken. Man kan använda perspektiv som jag kallar för den tionde kvinnan till exempel. Den tionde kvinnan är ett koncept som kommer från den israeliska underrättelsetjänsten av alla ställen.
Oj.
Där har de motsatt att om 9 personer i en grupp är helt överens, så har den tionde som ansvar att argumentera emot. Alltså någonstans att vara djävulens advokat. Så att bestämma sig för att man alltid tar en sån, framförallt kanske på de här enkla legobesluten eller vad man ska säga, när det verkar som att det här är självklart, att man tar en liten, liten stund och bara går bordet runt med om det här är helt fel. Om det är tvärtom, hur skulle jag argumentera då? Så att liksom på olika sätt hitta på små hjärnstopp, kan man väl säga, små hjärnfrister där vi tvingar oss att på olika sätt tänka nytt och tänka annorlunda.
Ja, men vad intressant. Du tar också upp en övning i boken som kallas för premortem.
Älskar premortem.
Vill du berätta vad det är? För postmortem, det är ju när man gör en obduktion i stort sett av någon som har dött. Mm, när man misstänker att något har gått fel.
Mm. Man misstänker att något har gått fel och man helt enkelt går igenom kroppen för att se vad det var som hände. Och det här är ju motsvarigheten fast då innan man har dött, höll jag på att säga. Man kan göra det privat eller man kan göra det i en organisation. Säg att man gör det privat. Och då förutsätter man alltså att det som man inte vill ska hända händer för att kunna liksom få upp olika typer av risker och hot. Och det är väldigt bra att göra det också just när ingenting har gått fel. För då är det faktiskt ingen som bär hundhuvudet och skulden, utan det är mycket lättare att få upp potentiella och riktiga risker. Så om 5 år så skiljer jag mig från min man. Det vill jag inte göra. Mm. Vad har gått fel då? Och då är det ganska enkelt att se, är det kanske för att vi inte har lagt tid på att dejta? Är det att vi har bara öst all vår tid i barnen? Har vi kanske jobbat lite väl mycket? Har vi inte förankrat att nu vill jag avancera på jobbet? Klarar vi av det här med familjebildningen? Alltså man får väldigt snabbt upp ganska troliga effekter och kan då ändra saker så att vi kan slippa den här skilsmässan om 5 år. Och i projekt så är det naturligtvis på ett annat sätt. Det här projektet som du och jag, Boel, vi ska skapa en ny produkt som ska nå den här fina, fantastiska nya målgruppen som vi inte har än, och den ska också bli lite mer hållbar, den här produkten. Och så bestämmer vi oss för att vi gör en primorten på det här. Vad kan gå fel? Ja, kan det vara så att den blir hållbar, vi når målgruppen, men den blir superdyr. Så liksom målgruppen som vi har, målgruppsanalys vi har gjort, den krymper. Okej, vad kan vi göra för att den ska vara hållbar men inte lika dyr? Okej, vi missar den här målgruppen därför att de som faktiskt gillar den här produkten visar sig vara en helt annan målgrupp.
Mm.
Det är ju tyvärr målgruppen vi redan har.
Mm.
Okej, vi vill ju nå de nya. Men hur skulle vi göra då? Alltså det är ett sätt att få upp det. Och också naturligtvis, det är mycket, det som är härligt när man gör med en promotor med organisationer är att då dyker de här sakerna upp som vi egentligen vet. Ja, just det, det är ju när vi har pitchat det här. Om ett år, då kommer Lasse, vet du, och så säger ju han. De här grejerna vet vi ofta om redan nu.
Mm.
Det finns vissa klassiska stoppställen i våra organisationer. Vad kan vi göra redan nu för att Pia och Lasse inte ska säga till oss om ett år att vi borde ha gjort så här? Ja, men om vi skulle prata med dem nu, kan vi börja sopa lite för det? Så det är ett sätt att dels se riskerna och också se de troliga liksom, hindren när vi kommer möta och kunna få upp det på agendan innan någon har gjort fel. Innan någonting har gått tokigt.
Ja, så
det
ser,
är så bra.
Ja, det låter ju fantastiskt. Och just att man ser hur viktigt ett litet frö kan bli. Hur avgörande. Och som du nämnde där i början att vi är ännu inte skuldbelagda. Så ingen har ett intresse av att sopa under mattan för att bevaka liksom, sitt jobb. Som det lätt blir.
Ja, som det verkligen lätt blir. Och hur många krig hade, liksom, hade kunnat undvika som man hade funderat ändå någon gång? Vi förlorade, varför?
Ja, alltså jag tror ju inte Putin hade startat det här kriget om han hade gjort en premorten.
Jag tycker ju att Putin kanske borde tänka till lite ibland, ja.
Ja, herregud.
Men just det där, tänka efter före, det låter ju väldigt enkelt, men... Den här metoden är ju busenkel, den går att göra väldigt, väldigt fort. En väldigt liten investering i tid görs väldigt, väldigt sällan.
Ja, och det är ju synd. För du beskriver ju det här med nutid och framtid på ett sätt som i alla fall fick mig att sådär hoppa till många gånger. Att om vi... Det här är ju självklarheter egentligen, men det krävs ju att någon poängterar dem och formulerar dem väl. Att om vi fortsätter göra samma sak som vi gör idag, då kommer inte framtiden att förändras. Åtminstone inte utifrån det vi kan kontrollera. Utan om vi vill till någonting. För även om vi stannar i problemen som du säger. Så har vi oftast något mål. Vi vill fortsätta vara gifta. Eller vi vill ha en marknad där ute. Och då säger du att vi måste börja från framtiden. Och det är ju lite som det här premorten. Vi måste börja från framtiden. Men så kan vi också jobba med... ur ett positivt perspektiv då, att om vi vill hit, vad är det vi då behöver förändra idag?
Jag tror jättemycket på det här med en omvänd roadmap, att liksom ha ett så tydligt perspektiv på framtiden att man liksom kan leda ifrån den och inte hamna i att det blir en sån här högt flygande spännande vision och så jobbar vi på som vanligt.
Ja.
Utan att man tar sig tiden att liksom, om vi vill vara om 10 år, ja, men vad måste faktiskt hända då år 9 och år 8, år 7? Då blir det tydligare att se vad vi behöver göra. För att, ja, men det är väl det här, det är väl den klassiska definitionen på vansinne, att så här fortsätta och göra samma sak och förvänta sig ett annat resultat.
Mm.
Och någonstans så lyckas vi ju övertyga oss själva att ja, men nästa år,
ja.
Eller nästa vecka, det är mycket nu, men alltså, nej, men det kommer inte om vi liksom inte bryter. Och det är självklarheter, det är liksom simple, not easy.
Nej, men precis.
Det här... är så svårt just för att det är så enkelt.
Ja, och det här är intressant tycker jag. För du skäller ju på oss för att vi gör. Men egentligen är det inte görandet i sig som är fel. För vi behöver ju göra saker för att ta oss mot målet. Du menar ju att vi bara springer i samma spår. Men för att kunna göra rätt saker så behöver vi börja i framtiden. Mm. Och jag tänker på en grej där att, apropå övningar, en annan jättebra övning som du nämner i boken som gjorde mig superförtjust, den har ju mer att göra med görandet och den heter väl Den magiska affären.
Mm.
Vill du berätta hur den går till?
Ja, men Den magiska affären är lite, vad ska man säga, man kan säga att det är ett grepp som kommer från gestaltterapin kan man väl säga. Den magiska affären handlar om att försöka se vad det är du betalar med. För att alla handlingar har liksom ett pris. Alla drömmar har ett pris. Alla visioner har ett pris. Och den magiska affären är ett sätt att försöka tydliggöra vad det är. I den magiska affären så kan du kliva in. Och den är, det är en fantastisk affär såklart. Här kan man ju köpa allt. Det finns liksom allt i hela världen. Allt från liksom bättre självkänsla till trevligare kollegor till mer balans i livet. Och allting har ett pris och priset är inte pengar utan det är någonting annat.
Och som din
den här
tid.
Kan man köra.
Som din tid uppfattar jag till exempel.
Som din tid. Väldigt ofta är det ju tid. Är det nu så att du vill handla den här, vill du handla balans i livet kanske? Eller en bättre hälsa? Vad är det då som du betalar med? Det räcker ju tyvärr inte med att köpa det där gymkortet.
Nej.
Vi försöker med det ganska ofta.
En gång om året.
Det är som det är exakt och kör hjärnet några veckor. Utan då handlar det ju om gränssättning så att du faktiskt frigör tid för dina relationer som är så extremt viktigt för hälsan. Det handlar om att du får in träningen även när det regnar och även när det bär emot och så vidare och så vidare. Så det handlar liksom om att försöka se vad är det kostar och för att bli liksom, för att verkligen bli varse vad det är du måste betala.
Mm.
Det går liksom att få allt men kanske inte samtidigt.
Nej.
Och att du måste liksom, om vi vill bli liksom världens mest innovativa företag inom 3 år. Då kommer det kosta någonting. Vad är det kommer kosta? Det kanske kommer kosta känslan av att vara obekväm. Det kanske kommer kosta att vi har betydligt flera misslyckanden. Att vi måste lära oss att fira dem och se dem som lärande. Så det finns liksom många olika sätt att se på det. Men det är en känsla av att när man befinner sig i den magiska affären och gör den som övning så blir det väldigt tydligt för man upplever den här konsekvensen. Och det är mycket det som är fokuset, att just uppleva det, att känna det ordentligt. Därför när vi säger det så här i teorin, då låter det som självklart. Om det är klart det är så, men varför blir det i så fall inte av?
Ja.
Så att verkligen känna på det, hur det känns att lägga den här tiden eller de här prioriteringarna. Att vi inte bara svissar och svassar över det.
Nej, jag tänker också att det blir tydligt för de som ska utföra jobbet att det är okej att sluta gå på en viss typ av möten eller att delegera en arbetsuppgift. För att det här nya då ska premieras. För det är kanske det som också gör att det ofta kolliderar när vi vill göra något nytt.
Vi har ju en tendens att vi vill ju så mycket och det är ju bra. Men det betyder att vi väldigt ofta lägger till saker. Vi drar inte bort och det säger sig självt att det är en omöjlig ekvation. Så det är svidande viktigt att se att okej, det här är det jag får betala med.
Mm.
Är jag beredd till det? Ja, det är jag. Är hela teamet beredda på det? Ja, okej, men då vet vi det. Och så kan man då agera utifrån det på ett helt annat sätt. Att bli varse. Att bli seende, att känna på konsekvensen.
Mm. Tack Ida. Jag vill tacka dig för att du var med här idag. Och så vill jag gärna rekommendera din bok Ärvda svar. Och så är jag väldigt sugen.
Tack så mycket för att jag fick vara här och prata med dig.
Jättekul. Jag är själv väldigt sugen på alla de här övningarna. De ska jag ta med mig till min verklighet och försöka se till att jag faktiskt gör dem också.
Precis, det är just det.
Jag får gå in i den här magiska affären för att fundera på vad jag ska sluta med. Vår samarbetspartner motivation.se, Sveriges ledarskapssajt, är fullspäckad med artiklar om arbetslivet, organisationskultur och ledarskap. Den här veckan har vi valt en text som handlar om att kreativitet inte går att pressa fram på beställning. Att däremot skapa tid för att låta tankarna vandra, att dagdrömma helt enkelt, sätter faktiskt igång kreativiteten. Mycket intressant tycker vi. Och det ligger i linje med det vi har pratat om här idag, att göra tid för att tänka. Vi lägger som vanligt en länk till den här artikeln i inlägget i din poddapp eller i inlägget på vår hemsida. Och med det tackar vi våra samarbetspartners motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera det vi skriver där, så ses vi. Och så hörs vi förstås om en vecka igen. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.